Ja, det talar till mig så starkt här i sången, lovsångerna. Tjäna dig, älska dig. Rabba Rashikoni. Ja, det kändes lite tungt när Birgitta nämnde om att Mats var ju min arbetsgivare 89-96. Och vi hade alltid bra relation och kontakt med varandra. Och Mats har betytt så mycket i församlingen här under många, många år. Men vi vet, vi har en som är starkare, och det är Jesus Kristus. Han förmår. Han kan vända hur mörkt det än ser ut i en människas liv här. Så kan han vända fullständigt i Jesu namn. Ja, tack helige ande att du är här i vårt möte idag, och gudstjänst idag. Tack att du ser till oss var och en. Du ser våra behov som vi har var och en, Herre. Tack Jesus kär att du vill möta med oss till upprättelse, uppbyggelse, förnyelse i den helige ande. Tack Jesus, tack Fader i himmelen att du hör bön. Jag ska i mitt vittnesbörd här, jag kände mig så när Leifs ville att du talade idag, tänkte jag, när klarar jag av det igen? Jag känner mig så begränsad, och ibland så kommer såna här tankar, men jag vet det inte från Gud, men jag vet det kommer tankar. Vad har du, Kjell, vad har du här uppe att göra? Men jag vill ändå förmedla någonting som Herren har gett mig, den helige ande har gett mig. Och jag ska koncentrera mitt budskap idag på evangeliet, som jag ser det, evangeliets kärna. Och det är frälsningen. Frälsningen som är räddningen för tid och evighet. Och jag har skrivit som en liten rubrik här när jag satt. Frälsningen, miraklet som förvandlar. Frälsningen är miraklet som förvandlar. Och jag har en utgångstext här ifrån andra Korintierbrevet kapitel 4, verserna 1 och 4 där. Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människans samvete. Är vårt evangelium dolt? Ja, då är det dolt för dem som går förlorade. Och den fjärde versen här, speciellt som man ska vara levande för mig här idag. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Evangelium, det betyder ju goda nyheter. Det är ett glädjebudskap. Och Jesus Kristus, det är han som är ljuset som strålar ut ifrån evangeliet. Tack och lov. Ja, är då frälsningen, är det ett mirakel? Är det det? Jo, det är jag helt övertygad om. Frälsningen är ett mirakel, det är ett under. Därför att det handlar om förvandling från död till liv. Så att i frälsningsögonblicket så är det enorma krafter som verkar. Paulus säger i första Korintherbrevet: och Gud som har uppväckt Herren Jesus ska också uppväcka oss genom sin kraft. Alltså det är samma uppståndelsekraft som uppväckte Jesus. Det är samma uppståndelsekraft som uppväcker vår ande när vi tar emot frälsningen. Samma kraft. Tack och lov. Alltså frälsningen handlar om nyfödelse. Ett jätteunder alltså. Att födas på nytt. Frälsningen påverkar både ande, själ och kropp. Guds ord säger ju att alla jag har ju syndat och saknar härligheten från Gud. Alla har syndat, jag har syndat och vi alla har gjort det. Där sitter vi alla i samma båt. Men tack och lov, hörni, det finns en återlösare. Hans namn är Jesus Kristus. Och Paulus, han beskriver det så bra i sina brev. Romarbrevet, så säger Paulus: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och i Filipperbrevet säger han: han, Jesus, utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Frälsningsundret är ett mirakel. Det är den totala lösningen för varenda människa. Därför att den innebär förlåtelse, försoning. Vi blir försonade med Gud. Vi blir pånyttfödda. Vi blir rättfärdiggjorda. Och vi får uppleva befrielse. Frälsningsverket är fullbordat. Det är klart. Genom Jesu död och uppståndelse. Och Paulus, han säger i Efesierbrevet: i honom har vi förlossning genom hans blod, syndernas förlåtelse efter hans nåds rikedom. Underbara löften, hörni, när det gäller frälsningen. Tack och lov. Jag har alltid haft ett evangelisthjärta som bankar lite här. Det kan man faktiskt ha även om man inte har varit i heltidstjänst i denna tjänstegåva. Men jag har sett människor gråtit över sin synd och tagit emot frälsning. Jag har ingenting att skryta mig själv, men jag har faktiskt legat på knä jämte någon människa som har haft riktig syndanöd och upplevt befrielse och frälsning. Jag har varit med om detta, jag har upplevt detta. Och det, dessa ögonblick, det har för mig, det har varit det allra största. Jag tycker det är fantastiskt med underverk, med det fysiska helandet när det sker under. När människor blir helade till sina kroppar, det ser vi, det hör vi om ständigt. Och det är fantastiskt, därför att det var ju det Jesus gjorde, en stor del av hans gärning. Men jag tycker, för mig är det så att det allra största ändå, det är väl mitt evangelisthjärta, det allra största, det är när människan upplever undret. När en människa blir född på nytt, det är det allra största. Och jag tror vi kan instämma i detta. Och då får vi instämma med Paulus: om någon är i Kristus, då är han eller hon en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Man kan ju också säga att evangelistens väckelsebudskap, det ska ropas ut vid fronten. Vid fronten. Där ska det väckelsebudskapet ropas ut. Jag tittar mycket på YouTube och det poppar upp en hel del. Jag brukar titta och det senaste jag sett är från New York och det är från Los Angeles. Och det är, de är ute och ropar ut väckelsebudskapet på gatorna. Och de ropar ut väckelsebudskapet i Auckland i Nya Zeeland. Det kan man se, han ropar ut väckelsebudskapet under en stor gay-demonstration. Massor av människor. Där ropar han ut, inte något dömande, men han ropar ut frälsning och omvändelse, pånyttfödelse. Där måste det börja. Som jag sa här förut så är ju, har vi ett fantastiskt budskap. Vårt budskap, det är ett revolutionerande budskap, kan man säga. Frälsningen, det är ett revolutionerat budskap som revolutionerar människors liv. Då frågar man sig ibland så här, kanske i vårt land, varför är det så få ändå som inser detta och öppnar sig för evangelien, öppnar sig för frälsningen genom Jesus Kristus? Därför att det är ju han som är svaret på deras verkliga behov. Han är den totala lösningen, som man sa, för varje människa. Men vi ser, vi hör, vi har människor som upplevt frälsning, befrielse. Man kan ju, åtminstone jag läser varje vecka i kristna tidningar, levande vittnesbörd från människor, ungdomar, medelålders, äldre, som upplever frälsningens fantastiska förvandling. Det är underbart att det sker. Det sker i vårt land, men det är inget stort genombrott än. Men vi läser om på andra kontinenter, andra länder, det sker väldigt mycket. Men i vårt land så vill vi se mycket, mycket mer. Jag läste här den fjärde versen här i andra Korinthierbrevet 4. Jag läser den igen. Den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut. Evangeliet om Kristi härlighet. Alltså evangeliet om Jesus och frälsningen. Han som är Guds avbild. Man är förblindad, tidsålderns Gud. Den här tidsålderns Gud är djävulen. Ja, det var det då också. Tidsålderns Gud är djävulen som förblindar människan med allt vad den här världen kan erbjuda. Den moderna människan, kan man säga, rusar fram i ett högt tempo, fullt upptagna med världsliga ting som står oss till buds. Vi behöver inte nämna vad det handlar, vi ser det runt omkring oss. Man lägger tid, kraft och pengar på intressen som passar mig, kan man säga. Vi vet ju att egoismen är en stor synd. Intressen som passar mig. Den sekulariserade människan har inte tid för det absolut viktigaste här i livet, att söka frälsning och räddning inför evigheten. Människor måste väckas. För det finns något annat. Vårt väckelsebudskap ska väcka människor. Därför att man kan billigt tala att man sover en synda sömn. Jag har på senare tid känt mer och mer nöd i mitt hjärta när det gäller läget i vårt land. Men vi kan se nu idag och en tid tillbaka att förändringar, det håller på att ske förändringar i vårt land, men också globalt i vår värld, som påverkar människor. Och jag tror att det som sker nu, det kommer att väcka upp människor till insikt om frälsningens absoluta nödvändighet i deras liv. Jag ska återkomma mer om detta. Profeten Jeremia, han verkade bland Israels folk under en mycket svår tid. Det var djup andlig nöd, och de hade under många år, Israels folk, svikit Gud genom avguderi och olydnad och synd. Och Herrens ord, som profeten profeterade, att de måste omvända sig, det var inte populärt, utan de lyssnade hellre till de profeter, alltså falska profeterna, som förkunnade allt står väl till. Och Jeremia, han säger så här i kapitel 2:13: ty mitt folk har begått en dubbel synd, de har övergivit mig. Där har jag. De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller. Och längre fram så säger han i Jeremia 13:17. Vill ni inte höra Herrens ord, skall jag det fördolda gråta över sådant högmod. Bittert gråter jag och tårar strömmar från mina ögon. Jeremia hade nöd för sitt folk. Han grät. Och det står att han kallades för tåreprofeten Jeremia. Men tiden gick och inget hände trots Jeremias budskap. Och plötsligt så var det för sent att omvända sig. Och fienden kom, Babylon kom och intog Juda, intog Jerusalem. Och muren revs, templet krossades och judarna togs till fånga. Alltså ett fruktansvärt nederlag, en katastrof för Guds folk, judarna. Och de blir tillfångatagna till Babylon, de flesta som vi vet, under den 70-åriga fångenskapen. Men en hel del blir fångna ner till Egypten. Och bland annat tog de med Jeremia, profeten Jeremia, till Egypten. Och traditionen säger att han stenades där i Egypten, Jeremia. Han kallades alltså för tåreprofeten. Han var en profet i djup nöd över sitt folk. Jag tänker på en profet till som hade nöd för sitt folk, och det var profeten Habakuk. Han verkade ungefär under samma tid som Jeremia, och han våndades över sitt folks olydnad och orättfärdighet. Men han vände liksom, han ropade till Herren, han klagade på Herren och ropade i sin nöd till Herren. Och han säger så här vid tillfälle: varför låter du mig se sådan ondska? Hur kan du själv skåda på sådan orättfärdighet, på det fördärv och våld jag har inför mina ögon? Habakuk var också djup nöd över sitt folk. Och i Habakuk 3:3 så står det så här, 1981 års översättning: Herre, jag har hört om dig och häpnat. Herre, förnya i dessa år dina gärningar. Låt oss erfara dem i dessa år. Mitt i din vrede må du tänka på förbarmande. Ja, Habakuk, han hade hört om undren. Han hade hört om miraklerna. Hur Gud hade försörjt och välsignat sitt folk i forna dagar. Det hade han gjort. Men han ville se det igen. Han ville se omvändelse och förnyelse bland sitt folk. Men inget hände, som jag sa förut. Folkets otro och olydnad slutade med dom och erövring. Och det var för sent till slut. Till slut var det för sent att omvända sig. En katastrof för Guds folk. Men vi vet att de blev upprättade och fick vända hem igen till sitt hem. Sitt underbara hem, Jerusalem och templet som byggdes. Ja, som jag sa tidigare, så har nöden i mitt hjärta när det gäller tillståndet i vårt land fortsatt att öka. Jag tror vi är många troende som känner likadant när det gäller utvecklingen på senare år. I vårt samhälle så ser vi frukterna utav sekulariseringen och avkristningen på många områden. Man kan säga att precis som Israels folk gjorde, så har man ersatt gudsbehovet med att ösa ur världens usla brunnar. Och det kan ju aldrig ersätta och mätta människans andliga behov. Och på grund av detta så har det uppstått, kan vi säga, ett vakuum. Ett tomrum i folksjälen hos många människor. Men jag tror, och det är min övertygelse, att vi nu har kommit till en punkt när något håller på att förändras. Det är min övertygelse. Det gäller vårt land, men också globalt, hela vår värld. Det håller på att ske förändringar. Jag tror vi kommer in i en ny epok. Och vårt land och hela världen drabbas just nu utav en allvarlig pandemin, covid-19, som skakar vårt land, det skakar Norden, Europa och större delen utav vår värld. Men inte bara det, utan vi ser när det gäller vårt land här nu som skakar, så på grund utav den här pandemin, men också andra orsaker, så ökar arbetslösheten i vårt land. Och staten måste låna nu stora pengar för att hålla välfärden, kan man säga, över vattenytan. Vi hör om skjutningar dagligen nästan. Gängkriminalitet. Fängelserna är överfulla. De rapporterna kommer ständigt på våra nyheter. Fängelser är så fulla, de måste bygga nya, eller de får bo flera stycken i en del rum faktiskt i fängelserna. Så fullt är det. Psykisk ohälsa drabbar många. Jag hörde nyligen om ett företag inom företagshälsan som rapporterade om den psykiska ohälsan nu har aldrig tidigare varit så hög som den är nu, rapporterade den här folkhälsan, den här företagshälsan. Den har aldrig varit så hög. Vi ser att drogerna har ökat och självmorden. Och globalt så lider ju vår värld. Världen lider av mycket ondska och stora problem nu som eskalerar. Och vi ser och hör det dagligen. Vi ser flyktingströmmarna. De fruktansvärda flyktinglägren som har varit nu under lång tid. Hungersnöden och fattigdomen. Det talar till mig så starkt här. Men när det gäller fattigdomen och hungersnöden. Jag hörde igår på nyheterna då att Nobels fredspris har gått till FN:s livsmedelsprogram. Och man uppskattar, sa han, reporten, att cirka 700, ja det är siffror, man har svårt att ta in det nu där jag säger, cirka 700 miljoner människor lider av hunger på vår jord. Organisationer, ja, vi ser som FN här och länder, ja visst, de gör vad de kan för att lindra nöden. Och på grund av dessa svårigheter med hunger och matbrist så uppstår också ofta konflikter. Och vi ser en ökad spänning mellan supermakterna. Och det är en världsekonomi som gungar. Och det som nu sker och eskalerar, det ser jag som stora tidstecken. Vi ska också tillägga här, demonstrationer ser vi också väldigt mycket. Man demonstrerar. För många upptäcker att det är något som är fel i vår värld. Och så demonstrerar man. Men det här är stora tidstecken. Och jag tror, och Jesu andra tillkommelse, det har vi förkunnat och det vet vi. Och jag tror det är mycket, mycket nära. Jesus, han talar ju i Matteus 24 om födslovåndorna. Och det är mycket möjligt att vi just nu befinner oss där i födslovåndorna. Nu var det mycket mörker och negativt jag tog upp här i vårt land, i vår värld. Men hörni, det finns ett underbart hopp. Frälsningsbudskapet är hoppet för varje individ. Det är ett underbart hopp i allt detta mörker som omger oss. När de stora väckelserna bröt fram i England och Amerika på 1700-talet, 1800-talet och början av 1900-talet. Då var det svåra tider. Det var materiell nöd, sjukdomar härjade, arbetslöshet, moralisk och ekonomisk nöd var det, men framförallt den andliga nöden. Men då utrustade Gud och han kallade på evangelister, förkunnare, ofta enkla redskap. Han kallade och utrustade dem i dessa väckelser så då som bröt fram. Och jag ska bara nämna några namn här. I England så verkade exempelvis bröderna Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards och många andra. I Amerika så verkade Charles Finney och D.L. Moody. Och många, många andra redskap som Gud använde i dessa väckelser. Och de fick föra hundratusentals människor till frälsning. Kanske miljoner människor till frälsning. Det var en enorm väckelse som bröt fram under 1700-talet, 1800-talet och början av 1900-talet. Man kan säga att väckelsens ande, det var som en magnet som drog människor till dessa stora väckelsemötena som man hade. Men det som kännetecknade de här väckelserna starkt, det var den heliga andes utgjutande och närvaro. Man kan säga att evangeliet, det förkunnades i andens kraft och smörjelse. Den heliga ande överbevisade människan om sin synd, om nödvändigheten att bli frälst och om synd och nåd. Och de blev överbevisade att de var syndare och behövde uppleva frälsning och pånytt födelse. Samtidigt var det också bönens ande som grep de troende i den här tiden. Det bads, jag kan hålla på här länge, det bads dagar, nätter. Även i vårt land så var det också svåra tider under den här tiden, 1800-talet exempelvis, tider av nöd och svårigheter. Och in på 1900-talet. Men vi fick också uppleva väckelserörelse i vårt land under den här tiden som förvandlade och lyfte upp vårt folk från synd och misär. Då ställer jag mig frågan, och vi kanske, kan det ske igen? Då har jag skrivit här, det måste ske, och det har strykit under med rött här. Det måste ske. Inte bara kan det ske, det måste ske. Det har talat till mig så starkt i mitt hjärta. Den andliga utvecklingen har under många år trängts tillbaka i vårt land. Församlingar har lagts ner. Kyrkor och kapell har sålts. Men jag tror att de prövningar och den ondska som just nu skakar vårt land och vår värld kommer att öppna människornas hjärtan och sinnen för evangeliets förvandling. Och jag har en bön i mitt hjärta, jag tror vi alla har det, att bönens ande ska gripa Guds folk. Och den har gjort det redan, jag tror det. Men den kommer att explodera, jag tror det. Och sen ber jag om och tror att väckelsens ande ska utgjutas så kraftigt så att människor blir överbevisade om sin synd, rättfärdighet och dom. Och de ska inte, som man läste här, som Paulus skriver, de ska inte längre förblindas av den här tidsålderns Gud. Nej, de ska istället tvärtom. De ska bländas utav ljuset som strålar ut från evangeliet om Jesus, om frälsning och räddning genom Jesus Kristus. De ska bli så bländade så de får göra så här, eller ja, eller likt Paulus som bländades av ett ljussken från himlen på Damaskusvägen. Han blir blind. Men jag tror att det blir en väckelses andebjuten på ett kraftigt sätt nu, att människor ska bli så bländade utav ljuset i evangeliet Jesus Kristus, så att man bara tar emot det. Det är väckelse. Då vaknar människorna, då väcks människorna. Tack Jesus, tack Fader i himmelen, så att vi har, jag tror det mörker som omger oss, jag tror att ljuset kommer att bli starkare. Det kommer att bli starkare, hörni. Jesus kommer att lysa starkare. Det är min tro, det är min övertygelse i dessa tider. Vi vet inte hur länge det här kommer att pågå, det som skakar just nu. Vi vet inte det. Jag tänker på pandemin nu. Man försöker nästan stressa fram ett vaccin här. Normalt sett så tar ett vaccin att få fram när det gäller svåra sjukdomar. Det har historien visat. Det tar flera år att få fram det. Men nu pratar man om, ja, vi har ett vaccin här nu i årsskiftet, eller ja, under nästa år så ska hela världen kunna vaccineras. Och det, jag säger det är möjligt. Människan kan skapa. Vi är Guds avbild, det får vi inte glömma. Vi är skapade till Guds avbild. Och människan förmår mycket, men vi är begränsade. Men det är inte Gud. Tack Jesus. Men jag tror på förändringar, och jag tror att det kommer att hända. Jag tror, vi har hört så mycket profetier om detta. Vi har hört profetier om vår lokal, vår kyrka här på torget. Och den ska fyllas här. Och det är klart, ska man se det mänskligt, det ska man inte göra, men om man gör det, då tror man att det är det möjligt. Men jag tror att det kommer att ske, men under nöd. Jag tror det. Under nöd söker människor Herren. Jag ska sluta med en vers ifrån Paulus. En vers ifrån Paulus i Efesierbrevet 5:14. 1917 års översättning tycker jag är bra. Jag ska sluta med den. I Efesierbrevet 5:14. Vakna upp du som sover. Stå upp ifrån de döda. Så ska Kristus lysa fram för dig. Jag läser den igen. Vakna upp du som sover och stå upp ifrån de döda. Så ska Kristus lysa fram för dig. Vi har ett underbart hopp, vänner. Vi behöver inte frukta. Halleluja, vi står på segrarens sida. Halleluja. Tack Jesus. Vi ska lyssna här till sist en lovsång. Den har som titel, jag tycker den passar så bra till mitt budskap idag, Himlens konung, världens hopp. Och så återkommer det i texten. I den mörkaste natt lyser ljuset från segern du vann. I den mörkaste natt lyser ljuset från segern du vann. Och vi lyssnar till, hon heter Frida Guldstrand och Hillsong här, som sjunger. Och sen ger vi tillfälle under tiden här till förbön. Vi hjälps åt här och ber med och för varandra. Vi behöver varandra i förbön. Välkommen fram under tiden. Lyssnar. Amen.